Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack Rode Microphones. Välkomna till Checkdeck Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur, informerar om checkteknik. Bra kraft in i podden.
Andreas driver igång oss den här veckan. Det är en ovanlighet i det vanliga.
Det där var ingen bra myggnadsbenning.
Myggnadsbenning, ja. Inte medlemsbyggnad. Du bara biter tillbaka till på dig direkt. Det är så här, dyslektiker som försöker prata med dyslexi liksom.
Ja, men ja, man pratar väl inte så mycket med dyslexi, eller? Det är mest läsa.
Nej, men det är så illa det är just nu.
Okej.
Kasta de orden när man öppnar munnen.
Ja, men ja. Jag gillar att jag kritiserar dig för din meningsbyggnad och så bygger jag mina ord helt galet.
Men Andreas, ja. Jag tänker att vi ska prata om det som vi alla vill prata om idag. Hur okay. har du haft din andra vecka i Nederländerna?
Är det verkligen allt vi vill prata om?
Det är det alla bryr sig om just nu.
Okej, jag kommer att väva ihop detta lite med min checkvecka. Med min techvecka. Så man får liksom hänga med lite här. Jag vill börja med och kritisera Nederländernas kollektivsystem. För att de strejkar igen. De strejkade hela min första vecka och nu strejkar de igen. Så det är typ så här, man behöver kolla upp när man kan åka tåg. Bussar typ går helt okej, men tågen, de går galet. Och i grund och botten är det tydligen så att de har brist på den typen av personal för tillfället. Så att det man har gjort det är att man ökat på allas arbetsvecka till 50 timmar istället för 40. Har jag förstått det som. Och det tycker inte de som jobbar på tågen om. Så att därför är så strejkar de.
Köper jag. Men Andreas, ändå. Behöver du extra jobb nu när du pluggar så kan du ju bli lokförare.
Ja, men precis. Det krävs ju inte alls någon typ av utbildning eller så för det.
Jag tänker att du kan be om att köra den rutten som går fram och tillbaka till en skola två gånger per dag.
Ja. Rutten till och från min skola är på riktigt 5 minuter med cykel. Så det är inte så.
Okej, rutten dit du ska åka då.
Ja, okej då. Ja, det skulle väl vara det. Men det är inte det som stör mig mest. För att i veckorna så tar jag inte tåget. Det är bara helger som jag tar tåget. Det som stör mig mest är att det är helt omöjligt att få tag på ett så kallat OV-card.
Vad är ett OV-card?
Det är som ett sånt här kollektivtrafikkort.
Okej.
Och det finns två varianter. Det finns ett anonymt och ett personligt. Och vill man ha typ studentrabatter eller abonnemang, typ sånt här, du vet, man betalar en gång i månaden för att åka fritt eller någonting. Då måste man ha det personliga kortet. För att kunna beställa det personliga kortet så måste man ha ett nederländskt bankkonto. Yes. Jag har vägrat att skaffa mig ett sånt. Så jag fick en av mina kära nederländska study buddies att beställa ett kort åt mig. Och det kom hem, funkade. Det slutade med sen med att jag fick sitta 3 timmar i telefon till nederländska motsvaren till Västtrafik eller någonting. NS heter de här. Det motsvarar väl SL eller Västtrafik eller Skånetrafiken eller vad det nu vill vara. Men NS gäller för hela Nederländerna. Så när de strejkar så strejkar de i hela Nederländerna. Vill du ha ett kort så gäller det i hela Nederländerna. Och 3 timmar med dem i telefon för att lyckas koppla mitt svenska kort mitt svenska bankkonto till det nederländska kollektivtrafikkortet. Var på att för att ens beställa det så tog det typ 3 dagar för att lyckas komma till slutsatsen. Okej, jag måste ha någon som beställer åt mig.
Mm-hmm.
Och sen för att få igång betalningen med allt det här så tog det ytterligare 3 timmar i telefon med kundtjänst. Så det ska inte vara så svårt. Skaffa en mobilapp där jag kan köpa allting rätt i och visa en QR-kod eller någonting. Gör det lätt. Det ska inte vara så svårt att få saker till att funka i min värld.
Nej, det tycker jag också. Det borde inte vara så svårt. Det är verkligt.
Japp. I don't like it. Men nu har jag mitt kort och nu har jag ett abonnemang som tydligen heter så här Weekend Fry, fri helg. Så nu åker jag helt fritt helger och har 40% rabatt på off-peak hours vardagar. Så nu ska jag här resas runt.
Nice. I hela Nederländerna.
Ja, men Nederländerna är ju, det är bra för så här dagsutflykter, tänker jag. Det är längsta resan man kan ta är typ 2,5 timmar.
Mm. Ja, men det är ju så. Som, det är därför de räcker med att ta ett bolag, för det är inte mycket större än vad Öresundstågen åker. Det är lite kortare än vad Öresundstågen åker. Liksom.
Ja, det är det. Det är det. Utöver det så har jag gjort min första beställning från Amazon i Nederländerna. Med Amazon Prime. Och jag vet inte hur Amazon Prime riktigt funkar i Sverige, för jag har aldrig fått det till funka speciellt bra. Det enda som händer är att jag får snabb leverans och sen måste jag åka till någon sån här tobaksbutik och hämta mina paket. Då här kommer de faktiskt till dörren
och
knacka på och lämna dem. Jag behöver inte signera någonting, det är lite sketchy för sig, men de ringer på, lämnar över paketet och sen drar de. Och är man inte hemma så lämnar de det till dina grannar. Och så lägger de sätter de en lapp på dörren. Vi har lämnat det till din granne i det här lägenheten. Man bara...
Hopp. Jaha.
Okej, okay, för att nu måste jag jaga min granne istället. Det är inte så, för de får tydligen inte lämna det på golvet.
Nej.
Utanför, utan de måste lämna det till din granne.
Har de hört talas om det?
De har det. Det kan man välja. Men varför skulle jag välja det när jag kan få det levererat till dörren?
Ja, men så funkar det i Sverige. Om du levererar till dörren och de inte vågar lämna utanför typ, så kan du leverera saker till postbudet typ.
Jag tycker att man borde kunna lämna någon sån här godkännande till att ställa den utanför dörren bara.
Mm.
För att de skickade på riktigt typ 20 minuter innan den kom, att vi är hos dig om 20 minuter. Och deras första indikation var helt okej, men så här, vi kommer att komma inom typ en 2 timmars period, och det höll de sig. Och sen så 20 minuter innan de kom så fick jag ett sånt ding, vi kommer om 20 minuter. Så att hade man varit borta så hade man kunnat ta sig hem och bara okej, jag behöver flytta in mina grejer liksom.
Mm. Ja, det är ju sant. Huh. Ja. På tal om Prime förresten.
Ja?
Jag har för första gången kollat en serie eller film på Prime.
Jasså?
Mm. Nya Lord of the Rings-serien.
Jaha, är den bra eller?
Alltså, så om man går in med att man inte förväntar sig att man ska se Sagan om ringen Reborn. Ja, okay. Jättebra serie. Går man in med att man hypar upp det och tror att det ska vara nya Sagan om ringen och det ska vara skitcoolt. Ja, då är den okej. Okay. Den är so far inget att klaga på. Den är fint filmad, det är trevliga karaktärer, man får trevliga saker, det är action, det är ändå lite så här snack och så. Den är bra, men jag tror att den är inte perfekt. De försöker typ göra Game of Thrones utav en bok. Och jag vet inte om någon kommer lyckas med det, men jag vet inte. Men på tal om Game of Thrones. Det är ju störst en ny Game of Thrones-serie också. Jag kommer tänka på det samtidigt här nu. Har du sett den då?
Nope.
Okay.
Jag har inte
också
sett
bra.
Game of Thrones.
Men herregud Andreas, alltså, du är så okulturell. Du har ju knappt sett Star Wars va?
Nej, det har jag faktiskt inte heller.
Du har liksom inte sett någon av de här stora liksom, franchise-serierna. Jag har sett sån, vet du, en han med piskan.
Mm. Han med piskan? Indiana Jones?
Ja.
Ja, det är klart jag har.
Ja, det, okej, det är klart. Ja. Det finns mer sådana stora.
Harry Potter, Sagan om ringen. Det? Ja, det är klart jag har sett Harry Potter och Sagan om ringen.
Mm. Ja, sak samma.
Försöker du hitta hål?
Mm, jag fick hitta hål i historien.
Jag tittade på ett avsnitt av Game of Thrones. Mm. Det var någon stackars tjej som blev våldtagen och 2 syskon som låg med varandra. Så jag bara, nope, det här är inte en serie för mig.
Du måste ge dig chans.
Nej, men, det var bara så här. Kan inte riktigt stå ut med det här faktiskt.
Men så var det första gången jag såg Roxen, så gav jag en chans och då fortsatte jag kolla på det. Då
var det bra. Du menar att du vande dig vid övergreppen?
Nej. Då hantar man ju fortfarande.
Okej. Ja, jag såg ett avsnitt, de hantar mig också fortfarande. Så det är så här. Ska jag verkligen se, jag vet inte hur många säsonger det är. 6, 4, 5, 6.
8 eller 7.
Ska ses 8 säsonger av sånt.
Nej, men det är inte bara sånt. Mycket, ja, men inte okay. Allt.
Okej då. Om du säger det så. Men jag har också fått uppleva 5G på riktigt för första gången. Och jag måste säga att det är överhypat.
Hur mycket drog du upp och ner? Eller alltså hur mycket?
Jag drog 400 ner, 300 upp. När jag testade.
Ja.
Det käkade upp hela typ 1,5 gig av min datorplan.
Damn!
Jag bara, oh no. Eller, det var inte ett test, jag gjorde 3. Och det var typ 500 megabyte per gång. Men det var så här, jag tänkte mig inte förrän efter att jag gick igenom statistiken och kollade.
Frågan är om man ska... Jag gick
och hittade lite olika teknik.
Frågan är om man ska skriva upp sig på ett där obegränsat abonnemang hos någon operatör innan de inser att folk måste använda mycket data och inte kapacitet och måste ta ut mer pengar för det.
Ja, vad kostar de? De kostar väl typ 399
kanske, jag har ingen aning. Jag tror,
ja, jag tror Tele2 har 399 med 5G obegränsat.
Ja.
Men då kanske du binder upp det på 24 månader också.
Ja. Men sen får du kanske ingen prisgaranti, då kan öka priset då, så spelar det kanske ingen roll.
Så kanske det. Jag kan dock inte typ, jag har svårt att släppa mitt abonnemang som jag betalar 50 spänn i månaden för. Så att, jag vet inte. Fördelen med typ obegränsat abonnemang är ju att man kan ha typ ett tvillingkort och ha i surfplattan och ett tvillingkort och ha i, om man då skulle ha typ en bil med uppkoppling, eller ett tvillingkort och ha i sommarstugan eller någonting. För att ha liksom olika setups på olika ställen.
Ja, och de har ju, jag kommer inte ihåg om det var Telenor eller Tele2 som var i rätten med en man bara, tror jag. Där de vann. För att han påpekar att de har sagt att det är obegränsat, men sen efter man 25 gig, tror jag det
per dygn.
Ja. Så skickar de en sån här, hej, du måste höra av dig till oss för att fylla på datan.
Ja.
Och då tyckte inte han att det var obegränsat, för att man kunde inte använda hur mycket man ville. Och jag kan typ köpa det argumentet, för tänk om du har den här uppkopplingen och gör något viktigt på den.
Ja.
Och så dör uppkopplingen för att du når 25 gigabyte.
Ja.
Då fattar jag att det suger. Sen visst. Annars så, alltså,
Men grejen är att den spärren är ju för att folk inte ska typ sätta upp servrar på mobilnät. Men då kan du lika väl sätta den spärren på typ 100 gig. Och ska du sätta sprätt på 100 gig, då behöver du ladda ner väldigt mycket 4K-videos, skulle jag vilja säga. Du streamar ju inte för 100 gig på en dag. Däremot, min mamma har ett obegränsat Tele2-abonnemang. Och som hon använder som så här bredband. Och jag tror inte i vanliga fall, men när vi barn är hemma och använder det samtidigt, då slår vi i den spärren ibland.
Du är 4 pers plus potentiella partners på alla minst en enhet och som streamar. Det är inte konstigt.
Jo, men min mamma flyger ju i taket för hon hatar sms'en, så att hade hon haft 100 gigan och varit hel, hon bara, ska inte skicka sms till mig, kan man stänga av det? Men, hur har din techvecka sett ut?
Min techvecka har varit kört, jag har jobbat mest. Men på jobbet så har vi gjort en ommöblering, och i den ommöbleringen resulterade att folk letade upp massa skit på jobbet som ingen använde. Och det var allt från gamla skärmar till gamla skrivbord till nätverkskablar och diverse annat. Så detta lades i olika lådor och sen skulle du gå till återvinningen. Och då så tyckte Ruben att det var mycket bättre idé att man bad alla kollegor gå och leta igenom de här lådorna. Det var ingen annan som var intresserad förutom jag, så jag stod där själv och rotade och hittade en massa roliga grejer. Och både för privat och icke-privat syfte. Så att jag har nu skaffat mig 2 nya nätverkskablar hemma. Jag har skaffat mig audiokablar. Jag har skaffat mig HDMI-kablar. Jag har skaffat mig DisplayPort-kablar. Jag har skaffat mig massa så här smarta kablar som man där kanske behöver någon gång. Det kommer ju antagligen resultera till att jag bara lägger dem här, ligger i en låda och sen kommer jag själv återvinna dem om 2-3 år. Och sen bara använder jag aldrig.
Nej, men vad skulle du ha nätverkskablarna till, tänker du?
Tråda upp. Jag skulle ju vilja tråda upp och alternativt placera routern bättre hemma.
Ja, köper det.
Så jag tror jag tog en 5 meters och en 15 meters.
Okej.
Okay. Så får vi se vad vi gör med dem, ifall jag gör någonting med dem.
Mm. Jag skulle vilja, just när man bor i hyreslägenhet så vill man ju inte riktigt experimentera allt för mycket, men jag skulle vilja typ dra Ethernet uttag till varenda rum i Göteborg i den lägenheten. Mm. Men det är också så här, hyreslägenhet, är det värt arbetet?
Vi orkar ju inte ens, eller orkar, vi vill inte betala för att dra jordning till alla uttag. Så att dra Ethernet till alla uttag hade varit jätte, eller andra hade varit skitjobbigt ju.
Men det är en sån grej som den dagen man köper så kommer jag definitivt göra det. Överallt. Ethernet is the shit.
Säg det när du köper en lägenhet, har begränsat pengar kvar på din budget och det är betongväggar överallt.
Nej, men grejen är att det är inte så dyrt med Ethernet-kablar. Och?
Nej, men du måste ju fylla hål i väggar och skit.
Men behöver du verkligen det?
Eller fylla dem utanpåliggande?
Men du har så, du vet de listerna som är längst ner längs golvet?
Ja, skulle jag utanpåliggande av sådana kabelhängningslister?
Det finns ju lister med rännor på insidan så du inte ser dem.
Mm.
Byta listerna till ihåliga sådana och bara dra dem på insidan.
Mm. Ja. Nej. Nej. Nej.
Jag älskar wifi på alla sätt. Men kan jag få trådat så kommer jag ta trådat varenda gång.
Mm. Jag har inte ens en Ethernet-port på min dator.
Nej, det har inte jag heller. Men jag har en dockstation i mitt skrivbord. Ja. Där jag har Ethernet.
Sant, så kan man mata in det med USB-C. Ja, okej. Ja.
Correcticus.
Ja, kanske. Vi får se. Inte just nu. Nästa lägenhet kanske.
Någonting mer än att du snodde kablar?
Ja, jag måste be om ursäkt till alla lyssnare på den här podden.
Ja, just det.
Jag lyckades inte få upp mitt schema för att redigera podden. Vilket resulterade att jag var tvungen att göra det en dag sent. Vilket resulterade att podden kom ut dygn för sent. Och jag ber om ursäkt för dem som stod och väntade på måndagen där. Men jag tänker att vi var ju ändå på semester fram till dess, så att folk kanske inte visste om att den skulle komma på tisdagen.
Nej, den kom just det. Den kom
på tisdagen.
Den kom 01:51 tisdag natt. Mm. Det är sant. Men för grejen är att få statistik. Våran distributör ligger i Jacksonville, USA. Vilket innebär att vår statistiksbryt tror jag är 6 på natten. Så den ligger statistiken för alla de här automatiska nedladdningarna från Apple Podcaster och Pocket Cast och alla dem. Mm. Kom på tisdagen. Eller på måndagen.
Jag har inte varit kollat, men det stämmer säkert.
Så att, nej men därför, ja det blev, ja. Men ja det stämmer, tisdag natt. Mm. Ja, vi ber om ursäkt för det. Shit happens.
Ja.
Ska vi move on till den stora händelsen som har hänt denna veckan? Jag tänker så här, det blir inte några nyheter för det har typ inte hänt så mycket denna veckan för att alla vet att det är Apple Week. Så att man försöker att inte presentera grejer denna veckan för att man vet att man blir dränkt. Tyvärr. Så därför kommer hela veckans avsnitt handla om Apple och deras iPhone 14-event.
Och när ni lyssnar på detta så är det ju gamla nyheter. Nej, men det är det inte. Men när vi spelar in detta så är det dagen efter. när ni liksom pratar på måndagen eller nästa vecka så har det gått en vecka. Så det kanske finns lite nya grejer folk har kunnat testa och så som inte vi vet om. Men vi går ut på den
här informationen. Vi utgår från det vi har nu. Ja. Ja, precis. Vi utgår från det vi har nu.
Och jag tänker att vi gör lite så här att jag är ju ändå den som har en Apple-enhet. Och som kommer uttala sig i slutet av den här podden om vad hon tänker fortsätta med, kanske. Och sen har vi då Andreas som gillar Android. Så jag tänker att jag får representera Apple och diskutera och säga, åh, det här tycker jag var bra, det här var coolt, det här var appligt och det här var häftigt. Och så tänker jag att Andreas kan ta rollen som Android och alla andra och säga, det här har funnits i 3 år och det där var skit och vad är det här för idioti?
Okay, så
och däremellan får du också gärna säga vad du tycker var bra och jag kommer också säga att jag tycker var dåligt, men jag tänker att jag har lite olika poler i detta.
Okej, så jag ska vara superärlig, lite emot Android-fantast och du ska vara lite för Apple-fantast.
Jag tänker det.
Vi kör på det. Så alla vet, jag kommer att säga vad jag tycker och tänker. Jag kommer vara lite extra hård i min kritik.
Sen tänker jag att vi kör i den ordningen de presenterade. Så vi börjar med den nya serie 8 Watch. Och det är ingen större designförändring. Så jag har inte kollat, fått bekräftat några storlekar nu, men det borde vara samma som 7an.
Jag tror det är samma som tidigare.
De pushar ju väldigt mycket för hälsa. Det gjorde de med senaste evenemanget också. Och den stora nyheten som inte funnits innan, det är de här mätarna för temperatur som ska hjälpa till, speciellt då för kvinnor. Jag har lite för svårt att förstå ifall de kunna fungera för män eller bara människor i allmänhet. De sa det mycket om att det bara var kvinnor, men jag vet inte.
Jag tror att den stora skillnaden här är att kvinnor under olika perioder i sin menstruationscykel har olika kroppstemperatur. Men i och med det så vet jag inte hur det är för män om hur saker och ting förändras. Men jag misstänker att den förändringen är mindre än den är hos kvinnor.
Ja, men det, för jag tänker att den biten är ganska relevant för mig. Jag tänker mig att alla andra som icke-mensmänniskor, vare sig man är gammal, ung eller ett annat kön, borde kanske ha detta för att kontrollera att man håller på att få en feber eller att man kanske håller på att bli överrättad eller att man håller på att bli för kall eller bara vad det nu annat man kan mäta. Men den stora grejen de presenterade emot är ju att man ska kunna kontrollera sin menscykel med temperaturer likt andra företag gjort tidigare, och detta är ju gammal liksom, forskning eller teknologi eller vad man ska kalla det. Det är inget nytt. Men nu ska man då kunna göra mätningar var 50 sekund tror jag det är. Så att man har en väldigt bra graf på det. Och det som har gjort att sån här ovulation technology inte har funkat så bra innan, det är för att man måste ta mätningarna en gång per dag och så måste man ta det vissa tider för att det ska bli bra. Nu kommer göra mätningar i tiden följa, så det kommer bli troligtvis mer precisist. Sen är det ju inte en 100% garanti bara för det, men det är en väldigt bra sätt att säga okej, nu får jag antagligen ägglossning, nu har jag antagligen inte ägglossning, nu har jag antagligen det här hänt. Sen vet inte man med 100% säkerhet, men väldigt hög säkerhet.
Det jag skulle vilja säga här är att jag såg inte en enda slide som visade en typ beräkning av nu har du ägglossning eller du kommer ha ägglossning om så här många dagar. Jag såg bara slides på du hade antagligen ägglossning för 4 dagar sedan. Så att, och jag tror det kan vara lite för att de vill gardera sig för att de inte ska vara någon typ av ersättning för natural cycles. För er som inte vet så är natural cycles en typ av preventivmedel där kvinnan tar tempen och på så sätt kan avgöra när man har säkra dagar och inte. Sen jag har hört både positivt och negativt om det här, så att jag vågar inte uttala mig om hur bra det funkar, men jag tror att det är lite det man försöker undvika, för att de här mätarna är säkert jättebra, men jag tror inte man riktigt litar på att de är så säkra som de hade behövt vara för att vara en sån ersättare.
Jag tror de är säkra, men man vågar inte ta risken och vara det företag som säger att det är säkert, så blir någon gravid för att de inte följde det ordentligt eller att det var något annat som var temperaturskillnaden. Det kan ju finnas felmarginaler. Men ja, med det sagt, coolt är det i alla fall. Jag tycker att det är bra att man satsar på att göra alltså woman tech, eller vad man ska kalla det.
Ja, verkligen.
Och sen tycker jag det är jättekult att de gör det nu i USA, speciellt efter det domslutsbeslutet som kom i våras. Det gör det ännu roligare. Och att de då är också väldigt tydliga precis efter de nämner detta, att vi kommer inte komma åt datan, ingen kommer komma åt datan förutom du.
Det är liksom, om du tillåter någon annan komma åt den.
Precis, det är bara du som kan tillåta någon annan. Och precis. Jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera det, för att annars hade det nog varit problem.
Nej, det hade inte varit någon som hade vågat använda det i USA annars.
Nej.
Däremot så skulle jag vilja säga en grej om hela presentationen, för jag tror, känner vi oss klara med den delen av
Apple? Ja, kör på.
Ja. Det andra som är lite hälsobaserat är deras crash detection.
Mm.
Och deras sätt att så här kunna skicka meddelanden, SOS och allt vad det är. Hela den här presentationen fick jag känslan av att jag kommer dö om jag inte köper Apple-produkter.
Mm.
Men det var som att jag kommer inte överleva om jag har en Android.
Mm.
Det var typ den stora trumman under hela presentationen. Att nej, Apple, har du inte det här så kommer du aldrig upptäcka en hjärtinfarkt, eller du kommer att gå vilse i vildmarken utan att kunna få hjälp. Och krockar du din bil, då är det kört om du tar en Apple Watch.
Mm.
Jag tycker inte om det.
Nej, men det är ju inte heller osanning är det väl inte. För att det är ju funktioner som är väldigt bra. Det är inte att du kommer dö, men du gör inte dina risker sämre att överleva.
Nej, chansen. Det gör inte mina risker sämre, men hur mycket bättre kommer de att bli?
Ja, men det finns ju ändå en del rapporterade fall som har hjälpt människor som de antagligen finns en chans eller risk att de inte hade överlevt om de inte hade haft en Apple-produkt.
Jo, de hade ju några sådana exempel också. Mm. Men
men jag tycker generellt sett det här med att EKG-grejen tycker jag är cool. Den tror jag, den gör nog rätt mycket. Däremot tycker jag att crash detection-grejen, den vet fasen hur mycket den kommer. Visst, det är mycket singelolyckor. Mm. Och de människorna, hade de då fått skickat ett SOS-samtal och någon hade kunnat faktiskt veta att någonting har hänt där innan någon annan hinner se det. Ja, det är kanske de här, de säger alltid det, det är ju sekunder som avgör. Så att jag köper att det kanske hjälper, men jag vet inte riktigt om, alltså minsta lilla, varför inte?
Alltså det är väl en bra säkerhetsgrej att ändå ha, om man ändå har en Apple Watch, men jag tycker att de översålde det lite grann.
Mm. Ja, det är inte det som ska få det att tänka så här, okej, ska jag ha den här eller ska jag ha en annan? Det faller inte på det, tänker jag inte.
Sen tycker jag det är ganska coolt att de har satt in sensorer som klarar upp till över, vad var det, 250 G-krafter?
256 tror jag.
Ja, det var någonting där omkring. Så att, och det tycker jag är ganska coolt.
Mm.
Men,
mer om klockan i alla fall. De kommer få international roaming. Det är coolt, så man faktiskt kan använda den lite runt omkring.
Ja.
Det kommer komma bättre batteritider och med reservation här. Vad var det? 18 timmar aktiv användning, tror jag, eller något sånt där, eller påslaget användning. Men sen har de en ny version av power saving mode.
And så no power
upp,
mode.
Så det kommer upp i 36 timmar. Och jag tror att nu kommer man vända, så man faktiskt kommer till en, alltså, inte bara en smart klocka, men en smart klocka som är med väldigt mycket teknologi i sig. För det finns ju de här klockorna som klarar 7 dagar, men de är inte så smarta. Men det här, alltså, en skärmklocka, eller vad man ska kalla dem.
Ja.
De som faktiskt klarar och inte behöver laddas varje kväll. Så du skulle kunna åka iväg en natt utan att ladda, eller vara ute och tälta en natt. Alternativt att du faktiskt kan ha på den, sleep tracka och ladda den när du duschar, utan att behöva tänka på alltså att du behöver ladda den.
Men 18 timmar, var det bara 18?
Jag tror det var 18 och 16, men då tror jag det var aktiv användning också.
Ja, men för 18 timmar räcker ju inte ens ett dygn.
Nej.
Då kan du inte ha den en dag, sova med den och att den fortfarande lever när du vaknar. Nej, men vet jag att Apple Watcher klarar det, så att det måste det vara någon sån här aktiv användning eller med always on display på konstant eller någonting. Men det känns ändå lite.
Men det är därför de har 36 timmar då, antar jag, för den här low. För att i skillnad tror jag på det som är low power mode idag, för då skalar du av alltihop och så blir det tekniskt sett bara en skärm med en klocka på. Mm. Inte mycket mer. Medan som den här low power mode skulle fortfarande kunna använda den, tror jag. Men inte lika hårt.
Okay.
Så det är det som är den skillnaden, om jag förstår rätt.
Jag köper det.
Vad är det mer som var...
De släppte ju en vanlig Series 8 och sen har man släppt en SE.
Just det. Det är ju nästa bit av det hela.
Series 8 kommer att kosta $399. Så den kommer väl hamna på dryga 4500 här.
Alltså dollarn är ju väldigt hög nu. Så att plus importskatter och elektronikskatter i Sverige. Så att vi kommer ha rätt höga priser på de här Apple-produkterna. Även fall Apple har varit ganska genomgående med att presentera relativt låga priser. Ja. Och inte några större prisökningar i sina olika segment i år. Så kommer det ändå bli ganska dyrt för oss i Sverige. Men SE:n, det är ju en uppdaterad version av SE:n. Jag har inte så mycket mer att säga. Den är lite bättre chip, lite bättre skärm, lite bättre allt. Men det är ju egentligen praktiskt taget, det är en budgetvariant av den andra klockan. Ja. Den blir bättre. Så
den blir bättre med en bättre processor. More or less.
Det är coola.
Och fortfarande bra priser på den klockan, måste jag säga.
Ja, den kostar 249, va?
Ja, 249 för GPS-modellen och 299 för den med 4G eller 5G eller vad de nu stoppar i.
Jag tycker SE:n är, om du inte ska ha något speciellt, så är det en perfekt klocka för de flesta.
Ja,
du får mycket klocka för pengarna.
Ja, det tror jag verkligen. Jämförelsevis. Men den allra häftigaste av dem.
Det är ju, alltså jag får ju panik på de här namngivningarna.
Ja, jag vet.
Apple Watch Extreme hade varit bättre. Eller Apple Watch Active. Apple Watch Ultra.
Ja, men Active hade jag typ köpt. Men det hade inneburit att de la till ett nytt namn i sin produktportfölj.
Och det går inte.
Och Extreme likadant. Och det går inte. Så de måste ju ha Ultra Pro eller Max.
Ja, de har i alla fall släppt Apple Watch Ultran. Och det är... jag är osäker på om jag gillar den eller inte. Utseendemässigt pratar jag här nu. Den är bulkig på ett sätt som blir coolt, fast lite för bulkigt på något sätt. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara det.
Jag håller med dig.
Men coolt är det. Jag tycker att den här utbucklingen som är vid knappen och det här rullhjulet, eller crown, det känns lite onödig, men...
Det är för skydda det så du inte orkar trycka.
Men sen tycker jag att ändå har tänkt mycket och jag tror att den är bra så som den är. Och bland de coolaste som finns är att de har ju gjort den alltså bra och har tänkt på alla möjliga extremsporter. De har ju tänkt både på dykning, folk som är ute i naturen, folk som är uppe på berg, folk som är nere på djup, folk som är i mörka platser, ljusa platser, folk som är allt, kyla, värme. Det är häftigt att se att de lyckas få in allt i samma enhet och inte göra två eller tre olika enheter.
Och den ska ju klara att vara en dykarklocka ner till 40 meter, vilket innebär att den måste vara väldigt vattentät. Och den ska då faktiskt funka som en riktig dykarklocka som hjälper dig med typ uppstigning och uppstigningspauser och liknande för att inte få dyka sjuka då. Men jag håller med dig, designen. Fast jag är inte en Apple Watch-fantast heller. Nej.
Men för att vara den klockan den är, så tycker jag att den kan vara cool. Ja. Och jag ska inte säga att jag inte är sugen på den. För att... det är jag.
Ja,
men jag är också så här, jag vill ju alltid ha det som är bäst. Ja. Och det är en... Jag kommer ju aldrig använda hälften av funktionerna, men det är saksamma. Men... Det är coolt. Mycket coola grejer. Det är bättre mikrofoner. Det är mycket bättre skärm. 2000 nits i displayljus. Det kommer nämnas senare igen. på klockan också.
Aha.
Det är upp till 60 timmars batteritid på
low power mode. Ja.
Sen så tror jag det var 30 timmar eller något sånt där.
36.
36 på aktiv användning. Det är bra. Och vad mer? Den är 49 mm, det är titan. Jag tycker de här armbanden var lite lame, men det är vad jag kan tycka.
Men jag tycker inte om armbanden faktiskt.
Nej. Och sen så är allt annat relativt likt Series 8. Det är en mer extrem variant utav 8.
Någonting som du har missat här som jag tycker är ganska viktigt att lyfta, det är att de har satt in, de kallade det Dual Frequency GPS. Mm. Men det innebär egentligen att den kan prata med olika satelliter på olika frekvenser samtidigt. Mm. Och det är någonting som vi tidigare bara sett i typ Garmin.
Mm.
Och andra väldigt så här aktiva träningsklockor. Så att nu borde GPS-trackingen vara avsevärt mycket bättre i den här klockan. Och sen har de har lagt till en knapp som är customizable.
Mm.
Så länge det håller sig innanför Apples lagar och regler. Apple har ju aldrig någonsin gett dig en knapp tidigare som är customizable. Så nej. Nu när de väl har gjort det så måste den vara väldigt nedlåst, tänker jag. Vi har ju inte fått prova den, vi vet inte. Men jag tänker mig att det
tror att borde funka. Något säger mig att du kan i vissa appar välja en speciell funktion som ska hända när du trycker på den knappen. Så att du enkelt ska säga att du har en dykklocka. Du ska enkelt kunna trycka på den och bara säga okej, nu får jag se exakt vilket djup jag är på. Och sen går den tillbaka till en allmän vy liksom. Nu klickar jag på den här när jag är på kompassen så ska den vrida runt och visa vilket håll som är norr. Vad vet jag? Alltså snabb kommandon antar jag, fast programmerade, men jag kan inte svära på vad. Om vi kollar på klockorna innan vi går vidare på nästa segment, detta, var något du har att klaga på eller något du tycker är så här, det här var löjligt eller det här var väldigt coolt eller så, något du blev besviken över att de inte gjorde?
Oj, nej faktiskt inte. Det jag kan tycka så här, jag tycker det är en ful design touch egentligen, för jag tycker de skulle kunna integrera det bättre. Men det är till exempel på ultran, den här upphöjda kanten av titan runt skärmen. Skitsmart, för att jag har sett Apple Watch-användare krossa sina skärmar genom ganska lätta toucher mot olika grejer. För att man kommer åt glaskanten. Så att man lyckas skydda glaskanten positivt.
Mm.
Men jag tycker inte upphöjningen är snygg för det. Utöver det, jag skulle vilja se hur bra den här, vad man skulle kunna göra med den här knappen på riktigt i verkligheten och hur nedlåst den är. I övrigt, det är en Apple Watch. Det finns just nu inga smartklockor som riktigt kan konkurrera med Apple Watch. Så att det här är, ja, från ett Android-perspektiv en väldigt bra klocka även där. Köp den inte och använd med en Android-telefon. Gör det inte. Det finns hack för att göra det, men gör det inte. Men vill man ha en smartklocka idag som är riktigt, riktigt bra, så är det Apple Watch.
Mm.
Så är det.
Det är ju det.
Tyvärr.
Ja, tyvärr. Jag tycker det var, men...
ja, men det som skulle kunna vara en utmanare, trodde vi i år, var Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Men ja, den är inte där. Den är inte där.
Nej.
Än. Tyvärr.
Men vi får se vad som händer till senare i höst med andra företag eller i nästa år.
Ja, det får vi.
När vi går vidare i programmet här då, så kommer vi till något som gjorde att jag blev lite köpkott.
Okej.
De lanserar de nya versionen, eller version 2 av AirPods Pro.
Mm.
Och det är ingen jätteoverhaul egentligen.
Nej.
Det är, ska man snabbt gå igenom funktionerna, det är lite längre batteritid, eller rätt mycket, 50% längre över lyssnings. Nu är det 4 timmar, de har ökat 6 timmar.
Ja.
De ökade batteritiden med på etuiet med 6 timmar typ.
Så att, ja, det är på 30 24. Timmar totalt.
Ja, det är på 24 nu tror jag, och sen går det 30.
Mm.
Sen så la de till en liten hängare så du kan hänga upp dem, och in en mikrofon så du kan tracka den när du ta bort ditt etui, vilket jag aldrig gjort hittills.
Ja. Och den integrerar med Find My nu.
Ja.
Så att de har satt en integrerad AirTag i.
Och det ligger sånt U1-chip tror jag också, så att man kan använda den ner Find Me-grejen bättre.
Den här wideband leta. Ja. Ja, ja.
Sen så de har gjort ett mic. De har fyra olika såna här ploppar man kan sätta på nu istället för tre. Ja, ja. En som är lite mindre. Kan vara hjälpligt. Mer människor ska använda dem.
Men de har också förbättrat noise cancel-funktionen.
Dubbelt så bra, och jag tycker att den idag är bra för att vara en sån liten hörlur. Så det blir dubbelt så bra. Det är bara att tacka sig emot.
Jag skulle vilja veta hur de har mätt det.
Ingen aning, men jag antar att de sätter väl någonting på andra sidan som mäter mycket decibel som går igenom eller något.
Ja, kanske. Ja. Jag skulle vilja veta hur man mäter det. Men, ja.
Ja, men man har väl en mätare, så tar man någonting som låter jättehögt, som vet man när det går igenom.
Ja.
Vad mer? De har gjort bättre sådana här så att man släpper igenom ljud, med bättre mikrofonplaceringar. Det de gjorde mer var väl att de satte på bättre spatial audio och personliga spatial audio. Helt onödigt enligt mig, men varför inte?
Jo, men du ska kunna få personifierad genom att använda din kamera på telefonen och scanna ditt öra. Och jag vet inte riktigt hur, för jag tänker mig att om jag har en in-ear-lur så är det inte ytterörat som spelar någon roll, utan kanalen. Så att, ja, jag vet inte.
Jag
har personifierat ljud i mina OnePlus Buds Pro, men det var ju, jag satte i hörluren och så typ var det som ett hörseltest. Hör du den här tonen? Hör du den här tonen? Hör du den här tonen? Och så hör du den här tonen på vänster? Hör du den här tonen på höger? Och sen modifierar den ljudet ut efter det. Så, och det känns i min värld rimligare än att jag ska scanna mitt öra med min telefon. Sen, hur kul måste man inte se ut när du står och scannar ett öra med din telefon?
Ja, men sen kommer då det viktigaste av allting. Allt detta. Trevliga grejer. Men de har lagt in en touchkontroll så att nu kan höja och sänka ljudet på hörluren. Tacka gudarna för det. Det är bara därför jag vill köpa dem egentligen. Resten är så här, okej, skitkul, få bättre grejer.
Yep.
Men den där funktionen, det är så många gånger när jag lägger från mobilen och så går jag runt och lyssnar på någonting eller så, och så bara, jag måste höja lite. Nej, just det, det kan jag inte göra. Och så går jag lite upp på mobilen för att höja. Det är så jobbigt. Så
att, jag håller med dig.
Det är... Tack, det är det som skulle kunna få mig att köpa dem ändå. Även om jag har ett par som funkar jättebra. Så får jag se. Det jag tycker att de inte nämnde, som är det som stör mig mest på den här hörlurar just idag, funktionsmässigt, det är ju att de är jättedåliga att samtala på. Men det är ingenting om mikrofonerna. Jag tycker att de nämnde det bara i noise cancelling och vet du, att man öppnar upp och släpper igenom ljudet.
Precis.
Och de nämnde ingenting om att du kommer få bättre röstigenkänning och få bättre samtal eller ljuduttagning, för att det är det jag tycker är sämst på de här hörlurarna. Och det tror jag att det är ju alla sådana här buds, de är inte gjorda för samtal, för de sitter med trådlös uppkoppling och sitter uppe vid öronen med mikrofonerna. Klart det inte kommer vara perfekt, men man tycker att de borde kunna göra någonting som är bättre.
Det är en sån grej. The Verge har gjort lite tester med de mellanrum och gjorde senast nu när de nya Pixelbudsen släpptes med senaste uppdateringen. Och mic-mässigt, om du sitter på ett tyst ställe så är AirPods Pro den bästa. Men om du har lite ljud runt omkring dig, eller mycket ljud för den delen, då är Pixelbuds bäst på att plocka ut din röst och skicka den över telefonledningen eller hur du kommunicerar. Men där var så fort det är en del ljud runt, då tappar Apple det ganska fort. Men är det lugnt så är det bra. Liksom.
Ja, men jag märker det. Så fort jag ska prata och det händer någonting runt omkring, det går inte. Men sitter jag hemma så är det aldrig någon som klagar på att mina hörlurar låter dåligt. Men ja, det är detaljer. Det var väl det om de bytte någonting du har nämnt om AirPodsen.
Jag säger så här. Apple är väldigt bra på att låsa in folk i sitt ekosystem. Om du kör mycket Apple-produkter, ja, du kommer antagligen inte kunna hitta några bättre hörlurar som funkar så pass bra med alla dina Apple-enheter. Jag tycker dock inte, jag tror, utan att ha testat dem, ska sägas, jag tror inte det här är de bästa hörlurarna på marknaden.
Nej, det tror inte jag heller.
Det största fördelen är att det integrerar bra med ditt Apple-system. Liksom.
Jag tänker att vi släpper AirPods Pro där med min sista grej att jag kanske köper ett par om pengarna rullar in, annars så får det vara.
Okej då.
Ja. Och så tar vi oss vidare på det heligaste, det finaste, det mest vackra och underbara som du presenterade, så det viktigaste. Den helt oomgjorda iPhone 14.
Ja, men på, verkligen.
Mm. Det var... Jag trodde jag verkligen att ingen... de... Nej. Jag trodde verkligen att de skulle pranka folket när de, vet du, körde upp den. För man sa, men det här ser ju exakt likadant. För de körde också den färgen som var förut, som var så här, cool, den här blåa. Jag bara, men det här är ju samma version. De har inte gjort något på 14. De tänker bara liksom så här, prank oss. Bara, det blir ingen 14 år. Vi har gjort en varje år i flera års tid. I år kommer ingen.
Ja.
Och sen så bara, nej. iPhone 14, jag bara, okej. Okay, ja, kör. Så börjar man liksom snacka om vad som har hänt på den här iPhone 14. Och det har... Så här, ska man kolla snabbt, det som har hänt, de har ändrat line-upen. De har gått från att ha en minivariant. Minivarianten finns inte längre. De har bara vanliga storleken och plussen på iPhone 14. Och ja, det är väl fine. De har gjort en lite bättre kameragrejer, men inte så här wow, åh, mycket bättre kamera. Nu snackar vi bara iPhone 14 här, inte Pro-varianten här då. Så att alla är med på vad vi pratar om. Ja, lite bättre. De har kört, ja, inte det senaste chippet. De är fortfarande A15. De kör absolut lite så här bättre skärm, liksom crash detection som de pratar om i klockan, så att man får det här gyrot. Ja, det är väl coolt i sig. Men och sen lite kamerafix då på bakkamera, framkamera och sådär. Men i sig var det så här, jaha, okej, var det allt? Ja, jag fattar inte.
Det stora som har hänt egentligen är först och främst, de har uppdaterat kameran, och det jag tror att i en värld av TikTok och Snapchat och Instagram så är det positivt. Och de har dessutom gjort en uppdatering av framkameran. Men de enda två stora grejerna som faktiskt har ändrats i min värld är crash detection och att de har emergency SOS via satellit.
Mm. Ja, men det är coolt. Och det är inte bara coolt, det är jättekult skulle jag säga. Ja, men det är det faktiskt. Jag tänkte att jag skulle ta upp den på Pro-varianten, men alltså, jag tycker att det är, på tal om det här med att hålla alla säkra, det går ju vidare iPhone 14 här nu. Men det är en häftig funktion som man alltid har tänkt på. Vad händer om jag är ute ingenstans? Jag har ingen mobiltäckning. Visst, det snackas alltid om att man kommer fram på 112 oavsett vad man är. Men har du ingen täckning?
Om täckningen är helt död så kommer det inte fram. Och det är bara om du är på andras nät.
Ja, och nu kommer de stänga ner 3G-nätet. Så jag vet inte fasen. Det kommer vara så mycket täckning på alla ställen. Men ja, det är bra att de gör det i alla fall. Jag ska inte säga någonting om det. Det är bara positivt.
Men det, grejen är så här. Signalen som du kan skicka till satellit utan att ha en jättestor antenn är ganska låg. Det innebär att i det här fallet så tar det typ 15 sekunder att skicka ett sms. Mm. Sen har de gjort ett typ någon typ av formulär där du fyller i de så här vanliga frågorna som SOS har. Mm. Att de så här, vart finns du, vad är problemet, bla bla bla. Alltså de här vanliga frågorna som du kan svara på, så att den skickar iväg ett sms med all information som SOS antagligen behöver. Sen tar det 14 sekunder och de har någon sån här AR-system för hur du ska hålla telefonen för att få en bra satellitsignal. Det jag funderar på, det är hur funkar det om du är i skogen med träd?
Men de sa väl det att det kommer funka snabbt och stabilt när du har oskymda förhållanden. I skymda förhållanden så kommer längden det tar för att skicka meddelandet bli ofantligt mycket längre, men det kommer fortfarande gå att göra.
Men det som jag förstod det, så var det 15 sekunder i oskymd sikt som du behöver stå med telefonen upp i vädret eller någonting. Ja. Har du brukat benet i en klista någonstans?
Är det ett jättejobbigt sammanhang så kommer det inte funka ändå. Nej. Men de här riktigt katastrofsammanhangen, nu ska jag uttala mig, men ofta hamnar du inte där om du inte sätter dig i en riskfull situation. Så du skulle kunna hamna där, Och sätter du dig i en så pass riskfull situation så har du förhoppningsvis kanske en GPS-sändare eller en satellittelefon. Ja. Förhoppningsvis.
Ja, man kan ju hoppas det. Och det jag tänker här, det är att först och främst du får den i 2 år gratis. Vad kostar den sen då?
Ja, det är det.
Är det någonting man kommer vilja betala för?
Ja, det kanske är de som behöver det då som vill betala för det. Men annars nej.
Ja, men lite så. Och det är klart att om jag hade kört lastbil genom öknen i USA väldigt, väldigt ofta där helt plötsligt, eller där det är ganska vanligt att man inte har täckning till exempel. Det är klart att då hade det kanske varit värt att säga, okej, blir jag stående så kan jag alltid kalla på hjälp.
Mm.
Men så det ska mycket till för att du ska vandra omkring i Sverige, då tar jag som exempel något ställe där du absolut inte har möjlighet att ringa en nödsamtal. Jag har aldrig varit på ett sånt ställe någonsin, och då har jag ändå varit ute i naturen och liksom så, men
tror jag heller varit, tror jag.
Det har alltid funnits möjlighet att ringa nödsamtal. Det har inte varit att det varit helt dött liksom.
Nej.
Sen har jag varit i någon gruva någon gång. Där har det varit stenbrott.
Jo, men det är någon annan
fråga. Förklarar jag själv. Jag tror inte detta hjälper dig ändå.
Nej.
Men i övrigt, samma telefon.
Ja. Sen så, alltså, de gör ingen prisförändring. Och
nej.
Sen är det, visst är det fortfarande, det är fortfarande små quirks som gör den bättre. Det ska man ändå liksom säga. Men det är ju inte så att du får, har du en 13 så behöver du absolut inte uppgradera till 14. Jag ser ingenting som får dig att vilja göra det.
Jag skulle säga snarare att ska du köpa en ny telefon och vill spara pengar, köp 13.
Ja.
För det är alltså,
ja, nej, jag fattar inte.
Ja, just det. Nu vet jag har inte, jag har försökt hitta det här, jag har inte hittat ett svar på det. Om vad som gäller i Europa, men i USA plockar de bort sina fysiska simkort. Det är bara eSIM som gäller.
Ja, USA och Kanada tror jag, eller bara USA, så tar de bort eSIMet, inte hela världen. Och
fysiska simmet.
Bara kör eSIM. Enligt mig så är det helt rätt väg att gå. Och det hade ju funkat att göra det i Sverige också, för att de flesta hade kunnat hantera och installera eSIM, och vi teknologiskt kommit så långt att vi kan hantera det. Men jag hörde på en annan podd som jag lyssnade på idag att i Frankrike, tror jag det var för 3 år sedan, man började snacka om detta. Så sa, om det var franska telekombolagen, att de kommer vägra sälja Apple-produkter om de tar bort SIM-kortet.
Oj.
Och det kan ju finnas andra länder de säger liknande, eller andra länder som har lagar eller vad det nu kan vara. Så att det finns nog anledning varför de inte gör det över världen, och jag köper det. Men jag tycker att man kanske borde istället då kanske, inte att man, jag fattar att det är logistiska skäl, men man skulle kunna tycka att man kan beställa det om man vill ha det. Och så kan man få ett extra batteriutrymme eller vad nu än är, för att, eller bättre, egentligen också bättre vattentäthet, för det är egentligen en av de få grejerna som faktiskt skulle kunna läcka in vatten liksom.
Jag tror att det är inte det största problemet när det kommer till vattensäkerhet. Det är typ mikrofoner och högtalare som är ditt största problem. Men jag håller med dig i mångt och mycket. Jag tror att detta är ett steg mot the portless iPhone. Men ja, vill man så tycker jag att man skulle kunna beställa den varianten. Men i min värld, jag hade jättegärna haft. Nu har, i min telefon som jag har nu så har jag 2 simkortsplatser plus plats för ett eSIM. Så jag kan byta det ena simkortet mot ett eSIM om jag vill. Men jag kan sätta i 2 simkort också. Så jag förser inte riktigt problemet med varför man inte skulle kunna ha det.
Nej.
Alltså det tar ju ytterst lite plats egentligen. Alltså det tar ju plats, absolut.
Men ja. Jag vet inte. Jag tycker det är vettigt att man inte tar bort det om man ändå kan. Och gör plats för något viktigare.
Ja.
Vad mer om 14? Jag tror inte det är så mycket mer att nämna om just 14-modellen.
Jag tycker det är en tråkig telefon.
Ja, eller så här. Det är samma som 13, det är därför det blir tråkig. 13 i sig tycker jag, eller 14 eller vad man ska kalla dem. Det är bra telefoner för det du betalar, liksom, du ska ha Apple. Det är inte något konstigt.
Det jag funderar på är vad det här kommer ha för påföljd på uppdateringarna om det innebär att man kommer uppdatera 13 längre på grund av att det är samma processor, så att man inte behöver byta så mycket drivrutiner. Eller innebär det att den här telefonen kommer uppdateras kanske ett år kortare på grund av att den kör samma processor som 13?
Ingen aning.
Jag tror spontant att den här kära processorn som är i den här A15, var det va? Den är vad man behöver och lite till som normala användare. Och det här, den som köper den vanliga iPhone 14 kommer inte vara en extremanvändare.
Nope.
Så att jag tror det här kommer vara den bästa telefonen för majoriteten av folket. Men du skulle lika väl i princip kunna köpa 13.
Mm. Ska vi prata om det som jag blev mest upphetsad av då? Jag tror jag blev mest upphetsad av.
Okej.
Okay. Och det är ju självklart iPhone 14 Pro och Pro Max. Och jag tycker ändå att vi ska prata om det som var den stora, coolaste grejen någonsin. Och det är ju den här... Dynamic Island!
Jag kan inte... Alltså, det här är ett sånt skämt.
Alltså... Det är det löjligaste namnet för ett ingenting jag har hört någonsin, tror jag.
Nej, men de försöker göra det till en sales pitch att de inte nu har en notch då. Det ger ju någon procent mer skärm att de har det. Men vad ska du visa i den lilla strippen ovanför notchen? Du kan ju inte ha någon information där ändå. Nej.
Med det sagt då, det vi pratar om är att de har tagit bort och notchen har gjort en pill-shape på sin kamera, hus och avläsningsenhet och mikrofon. Nej, inte mikrofon. Eller högtalare. Högtalaren ligger högre upp, tror jag. Men allt annat ligger i det här. Och
precis.
Den är mindre än tidigare. Fortfarande större än många andra tillverkares. Men det de lanserar är jättemycket mjukvara för att kunna expandera olika fält, visa information och göra det. Och så här, man ska inte ta bort allt från det. Det är skitsnyggt det de presenterar. Alltså, den mjukvarufunktionaliteten, det är löjligt snyggt.
Ja, det är snyggt gjort.
Ja, men det är snygga liksom animationer, det expanderar. Jag fattar att man kan tycka att det här blir riktigt nice. Jag hade blivit glad om jag fick det, för bara så, snyggt, det här blev bra, det här integrerar. Men det är också så här, vissa av dem kommer ju vara kvar aktiva, så att de blir större. Så de gör egentligen sin pillshape större än det var innan, för att de bara blackar ut pixlar och blir så här. Alltså, fördelen är att
de använder ju OLED i den här, vilket gör att när de sätter svarta pixlar runt så kommer det bara se ut som att den är större. Det jag tänker på här, så till att börja med nu, om jag nu ska vara Android advocate, den här är fortfarande enorm. Den är ju inte, alltså det är ju inte en liten cutout.
Nej.
Sen har de löst det snyggt med mjukvara, men den mjukvaran innebär också att du garanterat alltid kommer ha fingeravtryck på din frontkamera.
Antagligen.
För att du kommer alltid trycka, och så trycker du vid sidan och så sätter du fingeravtrycket rätt över din kamera. Nej, så du ska använda framkameran så måste du putsa den.
Var det... Jag fattade som att det inte var så mycket integrations...
Jo, det är, du trycker på den för att öppna upp mer info.
Ah...
Sen så ska vi säga så här, den är ju stor för att den har den här Face ID i min värld, alltså nu har jag aldrig haft Face ID så jag kan inte uttala mig riktigt om det, men jag har under display fingerprint och det funkar svinbra, så att jag ser inte riktigt, jag har hellre mer skärm än Face ID, speciellt under corona med alla masker.
Jag har haft båda två. Och jag skulle säga att jag uppskattar Face ID mer. För att det är väldigt sömlöst. Du behöver inte tänka på att du ska låsa upp din telefon.
Nej.
Men
det gör jag på reflex också.
Du behöver inte ens tänka, för att du tar upp mobilen så är den upplåst. Ja, du behöver inte tänka på att placera ditt finger någonstans. Så sätt gillar Face ID, men som du säger, jag hade också hellre haft större skärm. Eller mer skärmyta än Face ID.
Men tänk dig, så här är det. Apple, alltså många funktioner som Apple har ju i någonstans grund och botten kommit från andra tillverkare. Det är inte bara Android, men mycket Android. Mm. Och det Apple gör bra, det är ju att när de väl implementerar någonting så har de verkligen tänkt igenom det och det blir bra. Mm. Tänk hur bra de hade gjort det om de bara hade satt en under display fingerprint scanner. Mm. Det hade ju varit en bra alltså fingeravtrycksläsare. Jag tror de flesta hade uppskattat det mer. Och då kanske få den här, du vet som på Samsung, den lilla cutouten du får på skärmen. Längst upp. Mm. Jag tror mer skärmyta och mindre Face ID. Jag tror det är den vägen de flesta hade gått om alternativet fanns. Sen fattar jag att Face ID är en jättebra funktion och den är jättetrevlig. Men jag tror inte den är så svårutbytt.
Nej. Jag vet inte. Men vi ska inte gå in bara på Dynamic Island. De ökar ju på sin skärm rätt så kraftigt. De har nu den, utifrån Pro-modellerna, den starkaste skärmen på marknaden i speciella tillfällen, ska reservation. Den har en base på högsta på 1600 nits. Jag tillägger då Samsung Ultra, heter det va? Pro Ultra, eller vad heter det? Samsung Ultra.
Samsung Galaxy Ultra.
Ja, den har en max på...
S22 Ultra.
S22 Ultra. Har en 1750 nits.
1750 nits, ja.
Medans Apples nu då går upp till 2000. Så att, rätt mycket mer. Så att det är ju coolt att se. Att de kan slå Samsung fast de har Samsungs skärmar.
Ja, men verkligen. Mm. Och det är en LTPO-skärm, så den kan gå ner till 1 hertz. Till skillnad från förra året då, som bara var 10. Hjälper också med att spara en del ström.
Ja, men med den mjukvaran lanserade iOS 16 så kommer det också bli ganska coolt med hemskärmar och sånt, hur de funkar och agerar med LTPO. Så att det är bra.
Ja, alltså den här skärmen är en väldigt, väldigt bra skärm. Jag skulle vilja se den i verkligheten innan jag uttalar mig om färger och så, spexmässigt. En dunderskärm.
Mm.
Men jag vill se den i verkligheten och jämföra den med typ min Samsung-skärm innan jag vågar uttala mig om hur den står sig. För att det är väldigt lätt att slänga sig med siffror. Sen att verkligen prestera det i verkligheten, det är det jag vill se.
Always on display kommer i alla fall. Och det är häftigt. Och det har ju funnits på Watchen innan. Och det är också coolt. Okej, vi kan prata mer om det, för jag blev lite så här. Jag kommer stänga av det på min telefon. För jag kommer störa mig på att den lyser hela tiden. Sen kan jag förstå att i vissa sammanhang kan det vara gött att ha en skärm som lyser hela tiden. Men då hade jag velat ha en ganska enkel toggle på, nästan som ljusknappen, lika enkel på att nu vill jag på och nu vill jag av. I ett scenario... Okej, nu ska jag följa uppdateringar på en match, eller nu ska jag följa, jag behöver ha koll på klockan, eller jag behöver ha koll på någonting annat, som inte ger notiser. Då lägger jag den på sån, always on. Medans skulle jag inte ha det, så vill jag kunna släcka den.
Jag har haft always on på mina två senaste telefoner. Jag har stängt av det. För i min värld, så den lilla grejen jag behöver göra för att visa, tända min skärm, det är 2 tapp på skärmen liksom, och så tänds den upp och sen slocknar den direkt igen. Det stör mig så lite att jag trycker 2 gånger på skärmen om det är någonting jag vill se. Och sen nu har jag ju smartklocka också ganska ofta, så då ser jag grejer där. Så att, nej, jag tycker det är ganska ovärt. Men återigen en grej Apple har snott.
Jag kan förstå det om det har kommit till en iPad, och man har iPad som man sätter upp på väggar och sånt lite överallt och har sin skärm. Då kan jag köpa att det är skit som man får spara eller energianvändningen, för det kan alltid vara kopplade med sladden då. Men att man då kan ha en horizon display kanske, men det är inte heller så pass mycket syfte så att det är värt det.
Jag tycker inte det. Alltså nu tror jag att de har gjort det på ett bra sätt så att det inte drar så mycket ström, men jag tycker ändå inte det är värt att minska batteritiden för att ha en always on display. Nej. Det ger mig så lite.
Ja.
Men sen finns det folk som är jättestora användare av det. Så att...
Sen har de ju gått in på ett nytt chip, den här A16 Bionic. Och den stora, så här, det är bättre, det är inte mer komponenter, är det inte, än A15. Däremot är det bättre komponenter. Och nya cellpitchen nu att det är 4 nanometers chip, så att det är coolt. Det är väl samma som Samsung har, va?
Ja, precis. Ja. Jag skulle säga att det här är inte en jätteuppdatering.
Nej.
Det här är mer av en S-uppdatering snarare än en helt ny, men chip man gör inte S-uppdatering. Ja, det är en uppdatering och den är bättre, men...
Nej, men chipmässigt är det ingen wow-grej. Det är den stora grejen de har gjort i sin neural engine. Så de har lagt in det här med foton, att man får Pattern Engine som kopierar 4 frames på varje pixel för att packa upp dem till en pixel. Och det är väl coolt.
Men... För det kallas pixelbindning och är en grej i typ alla telefoner som har mer än 12 megapixels kameror.
Ja, men de la väl in någon sån AI-funktion, tror jag. Likt Samsung. Samsung har också gjort det. Precis senaste. Någon sån AI-funktion som jobbar med det. Så att de har gjort samma grej sin sån Pathonic Engine-grej. Ja, jag kan inte uttala det. Men det är coolt i alla fall.
Nej. Ja, men det är coola grejer. Däremot så tror jag de hade någon funktion för hur de förskönar bilder, och den har de lagt tidigare. Så den AI-funktionen ligger nu innan man gör om bilden till en JPEG. Mm. Eller de har inte JPEG, men man komprimerar den.
MPEG.
Så man gör den här AI-redigeringen redan på ProRes-bilden.
Mm.
Och sen går den igenom komprimeringsalgoritmen. Mm. Så att du kommer få med, den har mer data att jobba med när den redigerar dina bilder då, helt enkelt. Mm.
När vi vänder in på kameran, de gör ju en uppdatering här. Mm. Både på framkamera och bakkamera. Framkameran ökar de väl upp till 12 megapixlar, och de lägger in mycket mer AI-funktionalitet där och lägger in dubbelt så bra nattfoto och allt möjligt. Så det kan faktiskt bli framkamera man kan använda i mer syften. Och vi lever med framkamerorna mer, så att det är jättebra.
Faktiskt första frontkameran med autofokus.
Mm.
För tidigare så har oftast använder man ju framkameran på typ en armlängds avstånd eller så har den haft på nästan alla telefoner haft fixed focus liksom.
Mm.
För att autofokus tar en del plats.
Mm.
För att när du använder autofokus behöver kameran röra sig lite grann, och genom att inte ha det så slipper man den grejen. Och det är likadant till exempel GoPros. GoPros har fixed focus för att man ska spara plats, och har du fixed focus så kan du inte få den här naturliga bokeh-effekten. Alltså att du står ut lite mer ur bakgrunden eftersom bakgrunden är lite suddig.
Mm.
Det kan du inte få på en frontkamera utan det. Och nu har man då en riktig autofokus även i frontkameran. Och det är väl så här, för TikTok-generationen jättebra.
Mm. Ja, jag tycker att det är klockrent. Och med det sagt också, då bakkameran gör de en uppdatering som de inte gjort någonsin. Eller på, de gör en väldigt stort kamerauppdatering egentligen, hårdvarumässigt. För de ökar på till 48 megapixlar. Inte för att det kanske gör jättemycket, men på sin huvudkamera på baksidan.
Man har ju, det är första gången på länge som Apple faktiskt ändrar megapixelantalet på kamerorna. Mm. Och 48 megapixel, om du inte kör ProRes när du fotograferar, jag tror det heter ProRes på bilderna, så kommer du bara att få ut 12 megapixels bild, för att de kommer använda pixelbindning för att då göra om den här 48 till en 12 megapixels bild. Men om du kör ProRes så kan du faktiskt få ut en bild på 48 megapixel. Och på grund av de här 48 megapixel så har man också då en telezoomsfunktion. Så tidigare hade man det normala en gång, och sen så hade man 3x. Nu har man också 2x som inte är en...
För egen när du går kamera.
Nej, precis. När du går till 3x så byter den kamera, och när den går till 0,6 eller vad det nu är, 0,5. Så går den till en egen kamera. 0,5. Men om du använder ett, om du vill använda två, då använder man den här vanliga kameran då som är på en gång eller något sånt där. Mm. Jag kan inte de här. Och zoomar in digitalt. Mm. Men du ska ändå kunna få en 12 megapixels bild. Men det innebär ju någonstans att du förlorar någon typ av kvalitet, tänker jag. Så den kommer bli kul att se när man faktiskt folk kommer ut och fotar med den för att se vad skillnaden faktiskt blir.
Det är bara data som jobbar. Det är coolt.
Ja. Ja.
Vad
mer? Du är så lättköpt på Apple-grejer. Det är coolt. Det är coolt.
Ja, men det är coolt. Men det sa jag väl om alla Samsung också. Sen så lanserade de ju, på tal om kamera också, action mode. Att man nu kan filma. De har ju tidigare haft något system där man köper promotion i video. Så ändrar man om och så kör man coola grejer när man filmar. För det blir efterföljande och bra grejer. Nu har de då action mode där de tar in OS:en med en knapptryck så att du kan få in optisk bildstabilisering fast med ett actionperspektiv.
Det ska bli kul att se om de har lyckats integrera det bra, för att mobiltillverkare som har haft så här välstabiliserade grejer tidigare har sällan sett så bra ut när det väl kommer ut.
Mm.
För den digitala stabiliseringen är den är inte riktigt att hänga i granen, men
det är inte digitalt, detta är ju optisk.
Det är en kombination av digital och OIS. Så att det är både och.
Mm.
Och andra tillverkare när de har gjort det. Jag tror hittills är det nog typ Samsung som har lyckats helt okej. Okay, men det finns mer att önska där. Så det ska bli kul att se hur bra Apple har integrerat det.
Sen lanserar de ju alla andra uppdateringar som lanserades på 14-varianten, så som Emergency SOS, bättre säkerhet på skärmen så inte den går sönder, crash detection, den nya flash, alltså blixten.
De har en blixt som faktiskt är anpassningsbar, den bara tänds inte och släcks längre, utan den kan faktiskt lysa med olika styrka. Och det, att det har tagit så lång tid innan någon har implementerat det, det tycker jag är lite konstigt faktiskt.
Batteriet snackar de hela tiden om att det är all day usability, eller vad man säger. All day battery life. Vad det innebär, ingen aning. Men jag antar att de har gjort något
väldigt odefinierat.
Som mycket annat på Apple. Mycket ord, men ingen mening bakom. Och sen är det nog inte så mycket mer, förutom de pratar väldigt mycket om miljön som alla andra. Och pratar väldigt mycket om att vi kommer vara carbon free 2030. Och inte nu är de väl det i Apple själva och deras Apple själva i deras högkvarter och hur de jobbar.
Mm.
Men nu ska de få alla sina underleverantörer och då på så sätt också få alla sina enheter att bli det innan 2030. Och det är väl carbon neutral.
Det är ganska lätt att vara carbon neutral när hela sin organisation, när man i princip är en designbyrå. De har ju ingen produktion själva överhuvudtaget. Det ligger i utelejt. Så att, då är det inte så svårt. Men det är däremot svårare att kunna antingen plocka bort utsläppen från underleverantörer eller då OEM-tillverkare. Eller på något sätt kunna åtgärda det skadan man gör.
Mm.
Så att, ja.
Men många bäckar små gör stora skillnader. Så att varför inte?
Så är det. Så är det.
All right. Jag tror inte det var med, va?
Nej.
Nej.
Jag tror inte heller det. Det var det stora hela. Priset på Pro Max ligger kvar på samma som förra året. Alltså
inga skillnader.
$999 för den lilla och 1099 för den stora.
Vilket gör att om jag vill köpa den varianten jag tittar på. Det var det jag skulle komma till här nu. Jag är ju inte såld. Är jag verkligen inte. Men som vi alla vet så gillar jag Apple väldigt mycket. Och som alla andra vet genom att kolla på Instagram och mig höra mig prata så är min telefon ganska paj fysiskt just nu. Jag kommer inte köpa en ny telefon förrän den havererar fullständigt. Men jag skulle vara ljuga om jag inte kollar på en Apple Pro Max 14-telefon.
Vet du vad jag skulle gjort om jag var du? Helt ärligt. För den här telefonen tror jag du inte kommer vara helt nöjd med, för det är en för liten uppdatering.
Jag tror nej, men att inte speciellt... Pro-varianten tycker inte är för liten.
Nej, nej, det är väl inte för liten, men det är ju en S-uppdatering. Det är ju inte en ny enhet, det är en S-uppdatering. Ja, det jag tänker mig, det är att för nästa år kommer antagligen USB-C, för de måste typ byta nästa år för att hinna med.
Ja, det har inte ens nämnt. Det är ett skämt att de inte byter USB-C redan nu.
Nej, jag vet.
Det var förväntat det för sig, men ja.
Så mitt förslag är att du, för nu har jag fått kika lite på Nothing Phone. Och det är en väldigt trevlig telefon. Och ganska billig i sådan. Så att om du är lite, om man är lite nyfiken på Android, köp en sån, kör den ett år, för den är inte så dyr. Och köp sen nästa iPhone om du känner att nej fan, Nothing Phone var fan inte för mig. Eller Android.
Mm.
För då får du en ny telefon, en färsk Android-telefon.
Mm. Men
en cool Android-telefon, för GIF-interfacet är jättekult.
Jo, men du måste köpa en ny telefon, nya hörlurar. Du
har ett vinst att köpa en ny hörlurar.
Och en ny cool laddsladd. Nej, men jag vill i så fall.
Du, hörlurarna behöver du inte köpa en ny.
Jag vill, ja.
Nothing Phone'en, den är super smooth verkligen, och GIF-interfacet tacky men coolt. Det är jättekult. Mm. Men den är som, nu lånade jag den och fick känna på den, så jag har inte satt den under världens stresstest. Men den var jävligt smooth under den tiden jag använde den och de grejerna jag gjorde.
Jag säger så här, historien fortsätter och ingenting är bestämt. Så får vi se vad som händer sen.
Enda problemet tror jag är att du kanske inte hade varit 100% nöjd med kameran. För det är en bra kamera, men det är inte en Samsung iPhone-kamera.
Jag tar inte så mycket bilder. En del, men så inte så mycket.
Så varför ska du ha en Pro för då?
Bara för att du kan. Ja, men jag vill ju ha den här Dynamic Island.
Nej, men Ivan! Alltså, det värsta grejen är att du kommer inte vilja ha en telefon. Nej, eller en app, en iPhone utan USB-C om ett år.
Andreas, jag skojade. Det var ett skämt.
Jag menar, du kommer inte vilja ha en iPhone utan
USB-C. Nej, det vill jag inte. Det är därför jag inte är helt säker på vad jag vill göra just nu, för att jag tycker att det är katastrof att de inte har USB-C.
Alltså, jag tycker det är under all kritik att man inte har bytt USB-C faktiskt.
Mm.
Lightning som kontakt är ganska bra. Problemet är att det är en föråldrad standard och alla andra byter till USB-C.
Vi kan också nämna att de inte pratar någonting om RCS eller något sånt där. Det var också kul.
Nope.
De har dodgat det. Det väntar jag mig inte i och för sig, men det hade varit kul ifall de bara sa någonting om det.
Jag ser en ny sån grej från Android och Google varannan dag typ.
Mm.
Det här berättar inte Apple för dig. Det här, det här. Det är så mycket. Alltså jag älskar det. Återigen, ni som inte vet och kanske missade förra avsnittet, gå in på Twitter eller på Instagram och sök upp hashtaggen GetTheMessage.
Kul.
Ja, det är kul. Mm. Det är trash. Det är riktigt skitkastning från Google, faktiskt. All right, ska vi ge oss på veckans tips?
Det tycker jag.
Veckans tips denna veckan är Otter AI. Det är en AI-tjänst som hjälper dig föra anteckningar på, ja, funkar inte så bra på svenska än tyvärr, men på engelska. Jag har använt den nu när jag är i Nederländerna och lärarna pratar engelska, så slår man på den istället så sköter den hela anteckningsgörandet automatiskt. Och det, gratisversionen funkar väldigt, väldigt bra. Vill man ta det ytterligare ett steg så kan man betala lite för den, och då har den en så kallad Google Meet / Zoom / Teams assistent. Så att om du inte kan gå på ett möte så kan du ge den länken, så loggar den in på mötet, spelar in hela och transkriberar hela mötet med namn.
Wow.
Och ger det till dig som ett dokument sen.
Det är coolt.
Det är riktigt coolt. Jag fick en sån här gratis pro-variant, så jag var tvungen att testa den i ett möte häromdagen. Och
funkar det bra?
Det funkar väldigt bra. Återigen, måste vara på engelska. Så länge man gör engelska grejer så är det svinbra. Svenska då är det... Mm. Men när man är på utbyte så är det dröm.
Köp det.
All right. Om vi har sagt någonting konstigt, man vill tipsa om ämnen eller gäster, eller bara säga att vi har någonting bra, så kan man mejla till cactech@gmail.com. För att inte missa framtida avsnitt så ska man inte glömma att prenumerera, och komma lite tid över får man gärna betygsätta oss i sin favoritpoddspelare. Var det allt eller? Är det någonting vi missar?
Jag tror inte det. Vi kan också hälsa alla våra kära lyssnare som lyssnar på detta nu på måndag den 12. Så kan vi bara hoppas att ni vaknar upp till det valresultat ni ville.
Ja, det kan vi väl alla hoppas tycker jag.
Och om ni som inte röstade, ni får fan skilja er själva och så får ni göra bättre för nästa år. Nej, om 4 år.
Om 4 år. Ja, men så här, röstar man inte har man inte rätt att gnälla.
Nej.
Så är det. All right. Då får ni ha en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Ha det.
Ha det gött. Ciao. Ciao for life.
Något som jag lärde mig idag som jag inte visste innan, det är att i iPad så finns det ingen miniräknarapp likt det gör i till exempel iPhone. Och detta sägs det är för att Steve Jobs inte var tillfreds med den miniräknarappen som utvecklades 2010 när den första iPaden skulle lanseras. Och att han sa till sin utvecklare då, antingen gör den bra eller så tar ni bort den. Vilket hans utvecklare tolkar som att vi kan inte lösa detta, vi tar bort den. Och sen dess har man inte implementerat någon ny. Vilket jag tycker är så sjukt.
Det är att det är likadant som på iPad finns det ingen native Instagram-app.
Också sjukt. Och det är sånt här inte jag vet för jag har ingen iPad, men det är galet enligt mig.
Men Instagram på Androids och plattor är bra. Det är en riktig native app, eller den ser i alla fall ut som det. Och det finns en miniräknare. Jag fattar inte att världens största techbolag inte kan lösa det här.
Nej, ingen aning. Men så är det.